En podcast från Aftonbladet.
Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Vi har gått igenom 10 lag i ett tidigare avsnitt. Nu ska vi gå igenom ytterligare 10 lag inför säsongen som kommer. Och med vi så är det Makoto Asara, jag, det är Frida Fagerlund från London, det är Pontus Wernblom från Göteborg, va? Gissar jag på.
Ja, utkanterna, the outskirts.
Utkanterna av Göteborg. Ja. Frida från kärnan av London, eller hur är det?
Precis på gränsen till Surrey. Men ja, det räknas som London.
Ja, det är London i alla fall. Det behöver inte säga mer än så.
Jag har bott i det här Croydon, eller vad heter det? Croydon någon gång.
Croydon. Ja, Croydon.
Jag gick ut och gick en promenad på morgonen. Jag trodde aldrig jag skulle komma hem. Alltså, jag irrade bort med det och det var betong exakt överallt. Jag tänkte, överlever jag det här så överlever jag allt.
Jag förstår inte riktigt hur du hamnade där, för att det är ju kanske ett av de mer nedgångna områdena.
Ja,
nej, absolut. Kanske inte där jag hade bosatt mig frivilligt, men så är det.
Nu ska vi ju lägga till här för protokollet också att Pontus Wernblom ändå är typen och känner sig liksom att han har hamnat snett när han är runt liksom Göteborgs centralstation. Så det säger inte så mycket om Croydon ändå, detta liksom vittnesmål, känner jag. Man får åka dit och se hur det är, tänker jag. Ni som brukar lyssna på Sillypodden undrar kanske varför vi har dykt upp ännu en gång här i det här flödet. Och då kan vi väl säga det, vi sa det i förra avsnittet, men kan säga det igen, att vi kommer för strömlinjeforma saker och ting. Vi kommer ha samma fina innehåll. Vi kommer prata Premier League på måndagar. Vi kommer prata Silly. Vi kommer prata Champions League och så vidare. Men vi kommer göra det under samma podd och paraply. Vi slår med andra ord ihop Sportbladets Premier League-podd och Silly-podden. Anledningen till att jag välkomnar till Sportbladets Premier League-podd är för att vi inte har kommit på ett namn för den nya podden. Men som tur var så är det transfer deadline först 1 september. Fram till dess så vill vi ha er hjälp. Maila mig på Makoto. Ring inte. Maila på makoto.asahara@aftonbladet.se eller till Sportbladet och kom med era förslag på vad ni tycker att den här sammanslagna nystarten till podd ska heta. Och så kommer vi med ett besked på deadline day där vi givetvis kör en sedvanlig uppesittarkväll och sänder också när transferfönstret stänger. Så där har ni det. Men nu så börjar Premier League snart och vi behöver gå igenom alla lag inför detta. Vi har gått igenom de första 10, eller snarare sagt de sämsta 10, eller sämsta 7 plus 3 nykomlingar i förra avsnittet. Och nu ska vi ge oss in på den övre halvan av tabellen, det vill säga tabellen förra säsongen 2025-2026. Och då hamnar vi på Chelsea, för de slutade 10 i fjol. Och det var ju inte kanske vad man hade förväntat sig av Chelsea. Det var inte vad Chelsea nog hade hoppats på. Men där hamnar de, The Blues. Men nu känns det som att det är nya tider, nya vindar. Med framförallt en Xabi Alonso vid tränarrodret. Jag är lite spänd på Chelsea, Frida. Vad känner du kring detta nya Chelsea ännu en gång?
Ja, jag tror att jag satte dem trea i tabellen. Och känner väl att det till och med kan bli ännu högre beroende på Man City, hur bra de gör ifrån sig under säsongen. Det som är mest anmärkningsvärt är ju att Chelseas strategi gjorde en rejäl utsväng här under sommaren, där man gick från att bara signa unga lovande talanger på jättelånga kontrakt till att helt plötsligt inom loppet av 2 dagar intressera sig för Danny Welbeck och Jordan Henderson. Och bara det indikerar ju att till och med Chelseas klubbledning har förstått nu att det funkar inte att bara ha en massa unga spelare. Man måste få till den här balansen i truppen. Chelsea spelade väl inte en enda spelare över 30 års ålder förra säsongen. Så att det är verkligen, ja, de har verkligen undvikit den typen av spelare tidigare. Jag tycker ju framförallt att Welbeck är ett väldigt bra tillskott. Han var, gjorde sin bästa säsong förra säsongen för Brighton. Han känner João Pedro väldigt väl från deras tid i den klubben tillsammans. Och ja, på tal om Pedro, han har sett väldigt bra ut. De har plockat in Rodgers som är bästa kompis med Cole Palmer. Det kan förhoppningsvis innebära att man får se Palmers bästa sida också. Jag tycker ändå det finns mycket, mycket positivt i Chelsea.
De har ju spenderat 4 miljarder drygt också på värvningar även det här fönstret för att på något sätt bygga om. Och jag håller med dig, Frida, att det, alltså så här, Welbeck Henderson-värvningarna signalerar att de till slut har fattat att, alltså, du behöver en föreståndare om du ska ha ett dagis, alltså på något sätt.
Ja, men här har jag en litet inflik. Ja. Jag fattar ju inte de här värvningarna överhuvudtaget. För att om du ska leda ett lag och vill ha in rutin, då ska spelarna vara på fotbollsplanen. Jag kan inte se att någon av de här två, framförallt inte Henderson, kommer att spela särskilt mycket. Och att leda ett lag på en träningsplan, det gör man inte, för då blir hierarkierna någonting helt annat när du vet att du ändå inte kommer att spela. När det snackades om Granit Xhaka som hade gått rakt in i den här startelvan, då förstod jag det. Då blev jag riktigt tänd på idén av att de vill ha in rutin. Men att man tar in rutin som Henderson, som ska vara någon pappa i träningslokalen, i gymmet och sådär, de kommer ju bara garva åt honom, tror jag, mer eller mindre. Welbeck, absolut, han är ju lite gott komplement kanske till João Pedro på topp, men jag tycker att ska man ta in rutin, då ska man ta in någon som går in i startelvan som är lite äldre, för då tror jag att Chelsea hade en riktig användning för dem. För fortsatt så kommer det ju vara ett gäng snorungar, håller jag på att säga, men de kommer vara riktigt bra snorungar, men som kommer vara där ute på planen. Jag är inte helt säker på att de har gått rätt väg här. Xhaka hade definitivt varit rätt väg för dem att gå.
Tror du dock inte, för att, alltså, det vet ju du bättre än, mycket bättre än mig, Pontus, men man tillbringar ju ändå väldigt mycket tid tillsammans som grupp. Och sättet, jag blev faktiskt överraskad av på sättet som det var Morgan Rodgers och Jude Bellingham framförallt, på sättet de pratade om Jordan Henderson under sommarens VM och anledningen till att Henderson ens var med i truppen. För att det var ju många som också poängterade att det finns ju mycket bättre fotbollsspelare än Henderson, varför är han med? Och jag tyckte bara att de övertygade mig åtminstone om att Henderson ändå kan spela en väldigt viktig roll, trots att han inte spelar så mycket på planen.
Ja, men han är ju säkert en dundergubbe i omklädningsrummet och sådär. Jag bara menar på att man tror att Chelsea bara ska lyfta sig som lag. Då hade de behövt ha den erfarenheten på planen och inte bara ute på träningsanläggningen. Så det är det jag ställer mig lite mer frågan till. För jag förstår ju att, jag gillar ju att Chelsea gör slag i saker. Okej, vi var lite för unga förra året och det här, att man liksom har sett det här problemet även högst upp liksom i klubben, vilket man kanske inte trodde att de skulle inse. Men att man då köper in spelare som jag inte tror kommer se dagens ljus särskilt ofta, det är väl där jag sätter mina frågetecken. Sen tycker jag fortfarande Chelsea overall, om vi tittar på deras lag, det är helt fantastiskt, och de ska ju kunna vara med och utmana från start. Men du har ju Cole Palmer, måste ju bli Cole Palmer igen. Caicedo kom undan sjukt mycket kritik förra året, för hans andra halva är bedrövlig, och då tycker jag ändå att han kanske är topp 3 in i mittfältare i världen när han är på sin absoluta topp.
Ibland är han bara vårdslös liksom.
Ja, ibland. Så i slutet fattar jag inte vad han höll på med. För jag älskar ju att sitta mig ner en lördag och kolla på Caicedo och spela fotboll. Men förra året, sista halvan, var faktiskt bedrövlig. Sen har du ju Enzo Fernandez som är så svår att tycka om när man bara tittar på honom. Men man kan inte undgå att tycka att det är en fantastisk fotbollsspelare. Vad händer med honom? Kommer det bli City eller vad kommer det att bli? Det är också ett frågetecken som är extremt stort. För att han tycker jag var kanske Chelseas bästa spelare förra året, och han är helt fantastisk alltid också. Så att det finns så mycket där som behövs redas ut innan säsongen drar igång. Vad händer med Malagusto? Ska han också till City? Alltså, det finns så mycket grejer. Sen gillar jag att man identifierar problem och att Xabi Alonso får ta in sina spelare lite grann till sitt sätt att spela fotboll. Att de har insett att vi kan inte bara köpa massa spelare till en tränare som inte han tycker om eller som han inte vill spela, utan nu måste vi kolla lite läget med honom, hur han tänkt att spela, och så köper man in spelare utöver det. Och det tycker jag ändå att de är på rätt väg. Men just Welbeck och Henderson, jag vet inte, jag bara tror inte det kommer falla väl ut. Sen gillar jag ju Welbeck också, precis som du gör, Frida. Jag tycker han är jättenyttig och har varit i Brighton jättelänge och spelar på en hög nivå. Sen ska man ha med sig att Chelsea ska ju inte vara ute i Europa. De är spelare på 200 man. Hur ska de rodda det där? Det där omklädningsrummet kommer vara helt proppfullt. De kommer bygga en ny träningsanläggning om de ska lösa det här. Så att de har väldigt mycket att brottas med innan deadline day, så att få rensa upp i truppen också. Liksom få bort de spelarna som inte vill vara där. Ja, det är massa grejer där. De har, ja, nej, Quenda är ju jätteintressant, men han spelar ju på samma position som Esteva, och där är ju även Neto som varenda tränare väljer före alla andra jämt när det ändå ska målas upp en startelva. Så ja, väldigt mycket att göra för Xabi Alonso innan fönstret stänger här, och även Chelsea, men får de träff på grejerna så kan de absolut vara där uppe och, som du säger Frida, vara med och tävla om.
Ja, för jag tänker ju ändå liksom Henderson. Jag tänker mig att han kommer ha den rollen som Christian Nørgaard hade i Arsenal under förra säsongen. Alltså Nørgaard spelade ju knappt någonting. Det var ju i princip bara i cupsammanhang. Men ändå, alltså alla intervjuer man gjorde mot slutet av säsongen, alla spelare nämnde Nørgaard som en av de största, ja, men ledarna, en av de största rösterna, en av dem som faktiskt motiverade dem hela vägen. Jag vet inte. Ja, det kanske är skitsnack, men ja.
Nej, jag vet inte. Jag bara, vad ska de säga då?
Jag vet inte. Det är du som har varit i
omklädningsrummet. Han är jättedålig på fotboll, men det är en superkille. Han är jättehärlig, alltid glad och googa med en gång i omklädningsrummet. Jag själv inte varit med om det, att du kan leda från ett omklädningsrum och inte vara med ute på planen, utan det går rätt snabbt ut för då. Jag ska inte säga att du tappar respekten, men det är klart att Henderson ska leda Chelsea och, alltså, på träningsanläggningen och sen inte ute på fotbollsplan. Jag tror bara det blir svårt. Det hade varit helt annat det här med Granit Xhaka, liksom, om han hade kommit. För då hade han ju liksom varit top dog i det här gänget, liksom, även verbalt på matcher och så vidare.
Men du kommer verkligen vara den här poddens Roy Keane. Han var ju, han har ju alltid varit extremt kritisk till att Henderson har tagit plats i England och liksom så här, what's he gonna do, like magic? Alltså han har aldrig liksom förstått vad han har haft för roll.
Där tycker jag han har rätt, men också i England, det som du pratar om när det är England, där samlas du så kort tid. Där gäller det ju att ha någon som kanske, ja, men bara är god i omklädningsrummet, för att spelare nummer 25, 24, 23, 22, 21 kommer ju inte ens få vara när, får ju knappt värma upp. Så där är det så kort tid samlas, och där handlar det om att du har spelare som köper rollerna på ett helt annat sätt än vad det faktiskt är ett klubblag. Så det tycker jag är lite annorlunda gentemot det här då, att han ska gå och skrota där inne i omklädningsrummet i ett år och spela ligacupen mot Grimsby.
men jag tror att, alltså, det är en väldigt viktig skillnad, tänker jag, i de här värvningarna, på att leda och att statuera exempel. Alltså på något sätt att om du har en så bred trupp som Chelsea har, där du vill ha då är ju också spelare som visar så här hanterar man att inte starta, så här agerar man i träningsplanen, som kommer ge 100% på träningen och visa vart skåpet ska stå på så vis.
Ja, men hur ska han göra det, Makoto? Alltså så här, Henderson var inte katastrof i Brentford. Jag tyckte att han var rätt bra. Alltså, han är ju äldre nu. Så här. Men hur ska du visa vart skåpet ska stå om du är sämre på fotboll än de andra? Alltså, om du går upp mot Caicedo och Enzo Fernandez på träning, då ser du, han visar ju inte vad skåpet ska stå då, om de trycker gasen i botten. Så det blir ju rätt tydligt att han kommer vara sämre än de andra. Det är det jag menar, att det är svårt att leda då, om du liksom inte har, om du inte är längst upp i hierarkin rent fotbollsmässigt, vilket han har varit tidigare i sin karriär, ska man säga, men inte är längre. Det är då, alltså, jag tror att det blir svårt.
Jag håller ju med om att det optimala hade varit att få in typ Granit Xhaka som på något sätt hade kunnat leda även på planen. Men utifrån vilken saft och bullerverksamhet det faktiskt har varit i Chelsea, så tror jag att, alltså, bara få in någon som visar att jaha, man ska ställa skorna rätt i omklädningsrummet efter man har varit på träning. Att få in en sån typ som vet såna små detaljer om hur man agerar. Ja, man ska använda bestick. Alltså, jag vet inte, alltså, bara små detaljer som jag tror kan behövas i den här gruppen. Och bara att få in då Henderson och Welbeck med den erfarenheten de har, med vinnarskallarna de har i liksom vardagsmiljön, tror jag betyder jättemycket. Sen tror jag att ur det så kommer andra ledare att växa fram. Du kommer,
ni får inte med mig här. Ni får ut med det efter en gång. Ni får inte med mig. Ni får inte med mig. Ni kommer inte få det.
Nej, men det är, du kanske har helt rätt. Alltså det, ja, jag vet inte. Det här, men det här är väl ett försök. De försöker ju gå från att det ska vara, eller det har varit, har man hört, lite grann som ett dagis i Chelsea under den här senaste säsongen. Har inte riktigt skött sig, alla spelare. Så det här är väl ett drastiskt försök till att få till någon sorts stabilitet.
Men det måste ju vara Xabi Alonso som tittar på truppen och bara, det här går inte. Vi måste ha in någon som på något sätt vet vad man ska göra. Liksom,
men det är också han som kommer statuera exemplen mest av alla. Det får man ju också ha med sig. Alltså, det är ju hans intåg här nu. Spelarna kommer ju ha en helt annan respekt. Man ser lite så här klipp ifrån träningarna när han står och passar bättre än alla andra i truppen. Du vet, då får du bara respekt för coach redan där. Så jag tror att hans intåg i det här kommer nog betyda betydligt mer än vad Jordan Henderson säger.
Ja, absolut. Sen trodde man att Xabi Alonsos fina passningsfot skulle kunna inge respekt i ett annat omklädningsrum tidigare också, som det absolut inte gjorde.
Ja, men det var det är skillnad på det omklädningsrummet, ska du också ha med dig, och Chelseas omklädningsrum, om vi ska vara sådana. Nu är Chelsea en stor klubb också, men det där är ju någonting helt annat, och var ju ett kaos sen tidigare. Här tror jag ändå att jag kan få ordning på saker och ting, och jag tror att när de kommer ifrån det som de har haft innan då, om vi bortser från Maresca som jag ändå tyckte gjorde det rätt bra innan han tvingade sig bort därifrån, så kom ju den här truppen från, ja men det var ju anarki mer eller mindre här också, och när Xabi kommer in där så tror jag att det kommer åtgärdas från början. Sen måste du ändå få med det resultat och sådär, men det tror jag ändå att de har en tillräckligt stark trupp för att få.
Jag kommer sakna Liam Rosenior. Det känner jag ändå. Det är allt jag vill säga.
Att sådana får plats i fotbollen idag gör mig väldigt besvärad, måste jag säga. Fruktansvärt när han satt där. Alltså, skämta. Jag kan bara tänka mig själv, sitter i omklädningsrummet så kommer in en sån tränare. Va? Är det någon som skojar med oss?
Vad hade du gjort med lappen om du hade fått den i 8-målsunderläge?
Nej. Då. Jag vet inte vad jag, då hade jag ju liksom burit på så mycket frustration och behövt få ut den, och så får man en lapp i näven. Tänk så här nu. Du vet, man hade ju smält av. Jag förstår ju att de gav upp på honom, spelarna, rätt så tidigt.
Har vi något mer vi vill säga om Chelsea innan vi går vidare? Alltså, Morgan Rogers måste väl ändå nämna att de ändå har betalat 1,5 miljarder för att få in, och det är ju lekkamraten till Palmer som verkligen skulle kunna få Palmer att växa tillbaka igen, och som är en jättefin värvning för Chelseas del. Skickade en liten peak till Arsenal när han presenterade honom också. Det var lite roligt ändå liksom att Palmer då valt bort Arsenal för att gå till Chelsea. Vet inte hur mycket sanning som låg i det, men likväl. Lacroix, perfekt försvarsförstärkning. Palestra skulle bli väldigt kul att se på wingbacken också, som ju känns som klippt och skuren för en Xabi Alonso-fotboll. Och Pep Cavaria är jag glad för också, från Rayo, som har varit jättefin där och får chansen på en större scen nu än vad Jekas kanske var. Så ja, det blir spännande att se Chelsea. Har ni något mer? Det känns som att vi har mycket att säga om Chelsea, så där hamnar man ju ganska snabbt. Men vi kanske inte
fast. Men har de inte lite så här små grejer då? Colwell behöver ju vara frisk. Alltså försvarsmässigt ser det väl fortfarande lite, inte skakigt ut, ska jag inte säga, för jag har inte sett dem.
De har ju fyra andra backar om inte han är tillgänglig. Så att...
Jo, fast det var ju varit lite av ett problem för oss. Och där behöver ju Xabi Alonso verkligen få till det där liksom, att man blir betydligt mer stabila, och Robert Sanchez ska väl vakta kassen fortsatt. Jag tyckte också han i samband, ju längre säsongen led desto mer blev han Robert Sanchez igen, för jag tyckte han var okej inledningsvis, men många spelare ballade ju ur därefter att Maresca drog sin kos. Ja, jag tror ändå att han har ett fantastiskt material att jobba med, Xabi Alonso. Nu ska det bli kul att se om han verkligen är på riktigt och efter att ha bränt sig i Real Madrid.
Mm. Vi får se om Mike Penders kanske kan utmana Robert Sanchez om en startplats. Det är nog inte helt omöjligt.
Nej, verkligen inte.
Vi tar oss med det till Brentford. Laget som har blivit av med Jordan Henderson här då. Och de har ju värvat in bland annat Sangaré från Lens. Det ska bli väldigt kul att se honom på det mittfältet. En jättefin värvning för Brentfords del. Stora frågan där är väl dock, kan de verkligen vara så oväntat bra igen som de var förra säsongen? Vi hade ju räknat bort dem förra säsongen med ja, inkasttränaren som kom in och skulle ta hand om liksom, verksamheten, och det går kanon givetvis, och ingen en boom och ingen whissa, går kanon ändå, för det var plötsligt Igor Thiago, världens bästa nya från ingenstans, och spelar till sin brasiliansk landslagsplats och allt. Kan de vara lika bra i år, Frida?
Ja, alltså det tror jag nog de kan. Alltså främst eftersom att Keith Andrews, det är inte världens bästa tränare. Alltså han har inte världens mest komplicerade spelsätt, men han har ett spelsätt som fungerar väldigt bra i Brentford och som har varit framgångsrikt för dem under rätt så lång tid. Jag menar, visst, Andrews spelar inte exakt som Thomas Frank gjorde, men det är de här liksom snabba uppspelen, många spelare som hänger med i anfallen, och det är alltid någon som kommer där, oavsett om det är Kevin Schade eller Igor Thiago för den delen. Så att, jag tror absolut att de kan göra en stabil säsong även i år, och sen visst, de kanske överpresterade förra säsongen, möjligtvis att de kommer tappa några poäng på det i år, men ja, tycker inte att det finns någon anledning att tro att de kommer hamna väldigt långt ner i tabellen.
Nej, alltså jag har tippat att nu tar den här sagan slut, så många säsonger i rad. Och det gör inte jag i år, för nu har jag bara gett upp. Förra säsongen var liksom, de tappar alla de här spelarna och så är de ändå så bra som de är, om inte bättre, men till och med Keith Andrews som tränare. Det är någonting.
Men i år har de ju inte tappat så mycket. Nu har de ju kontinuitet i grejerna, så det finns väl ingen anledning att tro att de ska vara någonting annat än det de var förra året. Det återstår ju bara att se då. Sen finns det ju lag under dem då, som möjligtvis börjar knappa in. Vi har ju Spurs och de här som vi har pratat om här innan, som troligtvis blir bättre. Så att det kan ju bli att man faller på grund av det. Men det känns som att, ja, men de har ett grundsystem, de har sina spelare, många av dem kanske spelade över sin förmåga förra året, men jag tror ändå fortsatt att de kommer vara ett stabilt Premier League-lag. Det finns ingenting hos dem just nu som får en att tvivla på det.
Nog om det, vi går till Brighton tycker jag, som har förstärkt i sommar med Luka Vucevic, som valde dem före Spurs här. Det blir väldigt spännande att se vad han kan göra i Premier League-kontext efter det jättefina lånet han hade i Hamburg förra säsongen. Zadok Johanna från AIK har de lagt mycket stora pengar på. Får se hur stor roll han kommer ha direkt här också när han tar det här stora klivet från Allsvenskan till Premier League. Sen har man ju tappat Van Hecke, men fått in Struik från Leeds. Bland annat, det är väl ändå verksamhet precis som vanligt i Brighton, även om såklart Danny Welbeck tidigare nämnde ett jättetapp, och även en James Milner som har slutat, och det gjorde han ju såklart eftersom Patrick Syk har slutat, så var det ju ganska bra timing för James. Tacka för sig också.
Ja, ett par av de här ledargestalterna som har försvunnit, så det är väl kanske främst där som man ser att de behöver ersätta, alltså att det kommer att behöva finnas andra spelare som kliver fram och tar det ansvaret. Sen är det ju dags för Rutter också att leverera, en gång för alla. Särskilt nu när Welbeck har försvunnit, nu finns det inga ursäkter alls, utan nu måste han få till det. Sen i övrigt så, ja, alltså Struik tycker jag är en bra värvning. Och de har ju ändå sina ytterbackar där, Wifer, Kadioglu, alltså båda som gjorde en bra säsong förra säsongen. Jag tycker en sån som Hinchelwood är väldigt användbar, han kan ju spela i stort sett överallt. Han kan inte balansera ett mittfält själv, det såg ju i den här berömda matchen borta mot Nottingham Forest för ett par säsonger sedan, där de föll väldigt stort, och det var ju mycket på grund av att Hürtel hade bara satt honom där helt själv. Men i övrigt så tycker jag att det här är ett bra lag. Och jag tänker väl med att de ändå kommer ligga ganska så stabilt i mitten. Kommer säkert hända mycket där i mittenskiktet under själva säsongen. Men jag tycker inte att det finns någon anledning för Brighton-supportarna att ha panik eller så över den här säsongen. Det känns rätt så tryggt.
Promise David har de ju faktiskt presenterat i inspelande stund idag också, så att då kanske Rutter har en out ändå på att de har plockat in ytterligare ett anfallsnamn här, och han kanske ändå kan gömma sig bakom honom. Vi får väl se. Spännande värvning i alla fall, Promise David har kommit in. Vad känner du, Pontus, om Brightons möjligheter i år?
Nej, men de har ju sitt projekt på gång, och det finns, om vi inte tvivlar på Brentford ska vi inte tvivla på Brighton heller, utan de gör det alltid bra. Sen hängde väl tysken Hürtel lite löst ett tag förra året, men fick ju ordning på det sen, och det här, nu är det ju vilka som ska spela där på innermittfältet. Våran kära Ajari är väl mer eller mindre given där, var väl lite in och ut förra året, men jag tycker alltid att han är vass när han spelar, och så har de ju men Grås där nytt. Det, och så finns det ju sådana jag vill ha ut mer av i det laget. Minte till exempel, Mitoma vill man ju ska hålla sig borta från sjukstugan, för det är ju hans största problem, för när han spelar är han ju också riktigt vass. Men jag är också inne på rutter där. Jag ska inte säga att de står och faller med honom, men de behöver få lite mål här nu när man tappar Welbeck som har varit nyttig för dem. Men man hade velat spetsa till den positionen så att man får någonting, ja men Welbeck och lite mer. Och jag vet inte om Rutte är den spelaren heller riktigt. Jag vet inte, är han ens en nia i grunden? Vad känns för mig? Han är, jag vet inte, det känns som att han har kommit bättre till sin rätt på, ja men lite bakom. Jag vet inte, det kanske bara är jag. Så att det ska bli intressant att se vad det blir av Brighton. Det man vet är att det är ett stabilt mittenlag, mer eller mindre. Och så får vi se då vad som händer med Valleba, om han är på väg bort.
Just det.
Jag tycker att det är helt vansinnigt att han pratas om till de klubbarna, med tanke på att han inte var, han ens cementerade den startelvan förra året, och nu pratas det om Manchester United ska ta in honom. Den begriper jag mig inte på, utan kan börja med att ta en plats i Brighton och vara dominant där match vecka in och vecka ut innan man tar det klivet. Men jag förstår att Brighton vill göra sig av med honom när man hör de summorna som nämns i sammanhang.
Ja, alltså har du hört hur mycket han kommer att kosta då? Vale. Det är alltså 60 plus 5 miljoner pund.
Ja.
Jag tycker inte han är värd det, med tanke på vilken säsong han gjorde förra säsongen. Alltså det är möjligt att alla de här flyttryktena förra sommaren, att det satte sig i huvudet på honom, att han inte kunde prestera till 100%. Men det var rätt så många matcher där Hürtzler till och med plockade av honom i halvtid för att han var så oduglig. Så att, jag vet inte, det gör ju inte att man blir övertygad om att han kommer att vara sensationellt bra i Man United. Men ja, kanske ett miljöombyte blir bättre.
Det värsta i det här är ju att det här beskrivs ju ändå som ett reapris utifrån vad han egentligen skulle ha kostat när det först ryktades.
Ja, han spelade ju ner värdet förra säsongen. Verkligen. Såklart.
Ja, såklart.
Med tanke på sina insatser. Så då var det ju över yarden det pratades om till United där under sommaren.
Ja, och det har någon spelare någonsin tjänat så mycket på en flytt, en annan spelares flytt, som Moises Caicedos flytt, och Balebas status bara växer, bara baserat på egentligen. Han ersatte Caicedo, han måste vara lika bra med tanke på hur bra Brighton är på att scouta.
Ungefär. Ja, men han var ju bra, alltså som
jo, men inte så, men inte den nivån. Alltså, det var inte Caicedo-nivå på han.
Jag tyckte att han gick ner sig förvånansvärt mycket. Och sen som sagt så vet jag inte om det främst var mentalt då att han var besviken på att han inte fick lämna. Men jag tycker inte det bådar gott.
Nej. Vi kommer till United sen. De har väl lite andra mittfältare och sånt också. Men Baleba verkar vara på väg in i alla fall i talande stund. Vi tar oss till The Black Cats på Stadium of Light, nämligen Sunderland, som överträffade alla former av förväntningar för säsongen när vi pratade om. Det är lite för tidigt för dem att gå upp här nu. Sen värvade de jättemånga duktiga fotbollsspelare. Spelade jättebra fotboll. Och ja, slutade på Europaplats. Det är ju faktiskt fenomenalt bra första säsongen i Premier League. Eller hur, Frida?
Ja, det får man ju lugnt säga. Sen så när man tittade på de underliggande siffrorna så kanske man ändå får känslan av att det kommer bli jobbigare den här säsongen. Men jag tror ju, liksom vi pratade om St. James's Park och den fantastiska stämningen som finns där, så tror jag nog att Stadium of Light verkligen lyfter laget. Alltså redan från första omgången där när de fick med sig en 3-0-seger mot West Ham. Jag tror att det satte tonen för säsongen också. Och sen så rullade det bara på så som det kan göra ibland. Plus då att de spelarna som de hade plockat in, smälte in jättebra i laget. Tycker Enzo Lefé är en sån spelare som man kanske inte pratade jättemycket om, hamnade ju lite i skuggan av hur bra Granit Xhaka var, men han var väldigt bra. Min personliga favorit Dan Ballard, tycker att han verkligen är en bra mittback, så att Robin Rövs, alltså på tal om målvakter, hur stor skillnad de kan göra för en nykomling, alltså han stod för en hel del viktiga räddningar, så att ja, problemet för dem nu är ju att de ska spela i Europa, vilket ju är helt sjukt egentligen. Och man vet ju också att den här Europa-ryggsäcken kan vara ganska tung att bära ibland. Och att det kan vara jobbigt att slåss på många fronter. Så att det är väl framförallt det som blir den stora utmaningen för dem den här säsongen.
Man gillar ju det Sunderland gjorde när de kom upp. De tog ju sig vidare via playoff där och hade turade sig, kanske inte ska säga, men nästan så. De tog väl den sista playoffplatsen, om inte jag minns fel, för 2 år sedan. Kommer upp och är supersyniska, bygger bakifrån, fembackslinje, jobbiga att möta, få in Xhaka, så börjar i rätt ände liksom. Så nu ska de ju utveckla det, och jag tycker ju Libri är helt fantastiskt med hans arbete som han gjort med det här laget. Och då blir det intressant att se om de kan få det att ta ytterligare kliv eller om man blir kvar i det här. För att visst, de hade det tufft, men jag tycker fortfarande att de hade, ja, men de har byggt från grunden med det här försvarsspelet, så gjorde att man var oerhört jobbiga att möta. Och som du säger, på hemmaplan är de till och med riktigt grisiga emellanåt. Så att kan de liksom komma upp i den nivån i år igen, samtidigt då som man varvar det med det här Europaspelet som är jobbigt för dem. Jag tyckte man såg det på Crystal Palace förra året, att det var ett helt annat lag när de fick helt plötsligt, ja, men åka till Cypern emellanåt också emellan matcherna. Så att det blev väl det som blev mest intressant. Sen älskar jag, måste få prata om honom, Brian Brobbey på topp.
Alltså det, vilken gris ändå.
Hade jag varit en nykomling, så hade det varit det första. Jag ska ha en anfallare som är starkare än alla mittbackar i Premier League, för det är han. Alltså de flyttar ju inte på honom. Han är ju så stökig att möta för de här lagen, alla lag, och stå och stångas med honom. Så de har ju alltid en chans att vinna när han är på plan. Sen öser han ju inte in mål, men han är så extremt nyttig i targetspelet. För så fort de får det jobbigt, får de bara upp bollen på honom, så vet de att, ja, men den blir kvar rätt så många gånger i alla fall, istället för att ha de här andra anfallarna som mer i djupledsgående. Jag tycker att han är så sjukt viktig för dem och nyttig, och en sån supervärmning när de tog in honom.
Han chockade ju definitivt Graham Potter i somras också. Potter hade ju inte räknat med att Brobbey skulle starta mot Sverige. Och det var ju det som gjorde att han var tvungen att ändra om där i första hydration-breaket.
Ja, ligabackarna är starka. Nu spelar visserligen Lindelöf där, så de hade problem med hans styrkan. Hien var det väl? Nej, det var inte Hien. Han var ju skadad. Eller var det den matchen han skadade sig? Men de svenska mittbackarna bara flög i den matchen.
Ja. Alltså, så här, Brobbey nu varm i kläderna. Det tog ett tag för att han slog sig in och ta den där startplatsen när de roterade runt på Isidor och Magenda och allt vad det var i början av säsongen i Sunderland. Men nu när Brobbey kom in där och nu är varm i kläderna och kommer in i säsong 2. Jag tror att han kommer börja addera lite mål på det där kontot också.
Ja, det vet jag inte om han har i sig dock.
Tror inte det?
Nej, det tror jag inte. Det är liksom 10 plus mål max. Alltså 10, mellan 10 och 12 kan jag tänka mig. Och det är bra för honom. Men han ger så mycket annat till laget. Som jag tycker att man liksom, det ser man inte alltid. Men jag tycker det är viktigt att påpeka det i sättet de spelar. Att han är otroligt nyttig för dem.
Jag tror ett problem för ett lag som Sunderland, som gjorde så oväntat bra ifrån sig förra säsongen, tror jag är att motståndarna kommer ha betydligt större respekt för dem på förhand nu. Och bara det tror jag kan hämma ett lag, och att man då kanske eventuellt måste titta på, ja, men finns det någonting vi kan göra om ett lag faktiskt väljer att komma till Stadium of Light och bara ställa upp sig i, ja, men vara väldigt välorganiserat defensivt men inte ta så mycket initiativ. Alltså jag tror det är den typen av utmaningar de också kommer stöta på den här säsongen.
Ja, det blir ju en tufft år två, så är det. Jag är svag för att de tagit in Monier, att han är tillbaka här också. Mm. Det var ju för sig typ 10 år sedan han var som bäst liksom, men
erfarenhet.
Vad bra han var när han var som bäst.
Ja, så länge han spelar så är jag nöjd.
Jag tyckte han var underskattad.
Sen står ju de och faller med Granit Xhaka liksom, och hans briljans. När han står han på planen och kan vara sig själv, så styr han tempot i matcherna och hjälper ju till i alla delar av spelet, så han är ju oerhört viktig för dem.
Verkligen så, att de fått behålla honom. Nyckel för att det ska bli en fin säsong för Sunderland även år två här. Vi går vidare till Bournemouth. För de gjorde en väldigt fin säsong också här senast. Nu har de dock tappat Andoni Iraola. Han har gått till Liverpool som vi ska avhandla här lite senare. Och de har tappat lite spelare dessutom. Men har ju också fått in en del intressant. Antonio Silva, Benficas fina mittback för 25 miljoner euro, det tycker jag är ett fyndpris sett i kvaliteten han håller. Gamla Castilla-produkten Alvaro Rodriguez som har byggt på sig lite i Elche. Inplockad på samma summa också, fortfarande ung och spännande. Alex Jimenez från Milan, lossköpt där också. Gått på spanskspåret även med Sanchez som plockat från Sevilla. Och lite annat. Ja, vad kan vi vänta oss av The Cherries egentligen utan Iraola vid rodret?
Det är nog rätt så många som kommer att tänka sig att Bournemouth kommer att tappa en del. Och så inte minst på tal om Europaspel, att de också ska ut och försöka bolla en massa fler matcher än vad de egentligen är vana vid. Sen samtidigt så tycker jag väl att, ja, men om vi minns tillbaka till förra sommaren när de i stort sett tappade hela sin backlinje och ändå fortsatte prestera som om ingenting hade hänt. Alltså den här säsongen har de ju inte tappat. De har ju inte tappat Alex Scott, som ju annars var den spelaren som det ryktades om skulle bort. Jag håller Alex Scott väldigt, väldigt högt. Jag tycker att han skulle ha varit med i Englands VM-trupp till och med. Och det hade han nog varit om det hade varit så att Tuchel hade plockat med honom i sista truppen innan VM. Nu tror jag att det bara blev så att Tuchel hade inte sett tillräckligt av honom och hur han fungerade i gruppen. Så att han valde att vända sig till andra spelare. Men som sagt, Alex Scott finns kvar. Man har Ryan som ju kanske är den allra största talangen i Premier League. Jag tycker definitivt att det finns mycket i honom. Han är bara 20 år gammal. Kruppi har ju varit skadad här under försäsongen, så jag vet inte riktigt när vi kommer få se honom. Men ja, Tavernier, Evan Nilsson som ju faktiskt har spelat i en lite mer droppande roll här under Marco Rose, så att vi kanske kommer att se en liten annan sida av honom. Men jag tycker ändå att det här är ett bra lag. Sen återstår det att se om nyförvärven kan akklimatisera sig så pass bra som Bournemouths nyförvärv alltid akklimatiserar sig.
Jag vill säga att Marco Rose är en väldigt duktig tränare också, som de har fått in dessutom, som ersätter fyra Ola. Och Ryan är man ju spänd på. Jag tror ju att han är en riktigt bra halvår från att han ska vara hela stora snackisen hela vinterfönstret som kommer.
För att det han visade bara när han kom in. Man hade ju, alltså klart de splashade ordentligt på honom, men man brukar ju tycka att det behöver ta lite tid och så här. Men tycker han visade sig, ja, men rätt självklar, rätt så snabbt. Och nu har det bara gått ett halvår sedan han kom och nu får han en hel säsong på sig, så jag tror att han kommer ta ytterligare kliv här. Och då är det precis som du säger, Makoto, han kommer nog komma upp på radarn hos de flesta storklubbarna i världen, skulle jag tro. Och just det att man har fått behålla alla spelarna mer eller mindre tror jag betyder väldigt mycket. Så jag tror inte man ska göra, ja, vi får se hur det utvecklas här, men jag tror inte att Iraolas uttåg heller behöver vara fel. Han har varit där länge, gjort det jättebra. Det kan till och med vara så att det kan vara rätt så skönt för alla inblandade att det byts en röst emellanåt också.
Ja. Nej, Ryan är jag mest spänd på sig i alla fall. Vi fick se lite av honom i VM dessutom också, när Carlo Ancelotti ändå skrällart att plocka med honom i VM-truppen i den brasilianska, och det säger väl en del om att
låta in där. Och spelade honom från start i slutet.
Det är också. Är en riktig spännande spelare och en juvel som Bournemouth har till sitt förfogande där. Ska vi gå in då på laget som har fått Andoni Iraola på tränarbänken, för de slutade faktiskt bara på placeringen över Bournemouth förra säsongen. Liverpool som gått vidare från Arne Slott. Det blev ju till en början lyckat, i slutändan inte alls så lyckat om man ser till hans andra säsong. Ett Liverpool som tappat Mohamed Salah, som tappat Andy Robertson, som tappat Ibrahima Konaté bland annat. Och värvat lite hejvilt får man väl säga ändå, det här liksom fönstret. Araujo som kommit in, Jaque som kommit in, Victor Munoz som blir väldigt spännande att se från Osasuna. Men det behövs väl något mer, är väl ändå känslan, eller?
Ja, det finns ju en anledning till att det ryktas om Bradley Barcola och diverse andra yttrar har ju fortfarande inte ersatt Mohamed Salah. Absolut att en sån spelare som Rio Engomoa, som ju fick sitt genombrott under förra säsongen, absolut att han ska kunna göra ännu större avtryck, men det behövs hända någonting där, och jag tror att det kommer hända någonting också mer innan transferfönstret stänger.
Ja.
Sen blir det ju väldigt kul här att se då. Man går från Arne Slott-fotbollen, innan hade man ju Klopp, och att man går tillbaka lite mer åt Klopp-hållet här nu med en hög press, galet intensiv under Iraola. Det blir intressant att se hur de kommer lösa det med sina spelare. Wirtz, Tia, Isak kommer de behöva ut mycket av oss. Men de har en rätt så tunn trupp, och det är ju inte Van Dijk som Klopp hade under sig längre, utan nu är det en betydligt äldre och lite långsammare Van Dijk där. Vem kommer spela bredvid honom? Ja, vi får se. Jaque har varit bra här under försäsongen. Sen åter till McAllister. Vad händer med honom? Blir han bänkad här nu? Det är väl lite känslan att det kan bli så. Vad gör det med laget? Så det är mycket frågetecken kring Liverpool. Sen har ju de, antar jag då, en viss revanschlusta från förra året. Man har väldigt många väldigt bra spelare och spelar på sin absolut topp, så de skulle ju kunna vara sådana som, ja, men får de träff så kan de vara med och utmana också. Så pass skickliga är ju de här spelarna i grund och botten, tycker jag ändå.
Tror du att den här fotbollen kommer att passa Isak bättre? För han såg ju alltid lite vilse ut i Arne Slotts spelsystem. Jag
tror det. Jag tycker han är bäst när han, du vet, när han löper iväg. Och även i pressspelet tycker jag han är skicklig. Liksom. Det får han ju aldrig någon cred för. Man pratar ju sällan om det. Men det tycker jag nog kommer passa honom bättre. Sen är det med Isak är ju så svårt. Eftersom att han, de här skadorna som har varit. Nu hade jag den förra året. Man har ju varit skadad mycket. Och man liksom... Är han det han en gång var fortfarande? Eller har han tappat ett litet steg? Liksom? Det är svårt med honom. Jag hoppas ju att jag har fel. För jag tycker när han var som allra bäst i Newcastle. Där, alltså det finns ju så mycket boll i den där. Och hans touch med båda fötterna och komma till avslut. Och där, det har vi inte riktigt fått se i Liverpool. Och då är frågan, finns det kvar? Eller har de här skadorna tagit för styggt på honom? Jag hoppas ju verkligen inte. Dels för hans egen skull, men för oss. I Sverige också, liksom, att vi vill ha tillbaka honom på den nivån en gång och det de ja, men, kastade pengar till Newcastle för att få. Så att, han är ju, ja, det är ju han som ska göra det i år, i och med att Hugo Ekitike är skadad här och kommer vara det bra bit in på säsongen. Så att, ja, mycket hänger ju på honom och då att man får ihop en partner med Van Dijk som klarar av att spela med honom. Det gjorde inte Konaté förra året utan där misslyckades man kapitalt och man kan lägga en del på slott där också såklart. Men det gäller för era ål att ja, men, hitta lösningar på de här problemen som ändå finns en del på förhand.
Alltså så här, Isak Wirtz är ju liksom lika med Liverpools framgång den här säsongen. Ja, de hittar rätt år två. Där vi såg av Isak i VM tyckte jag båda gott om att det ändå kan få se en Alexander Isak som ser ut som sig själv igen den här säsongen. Sen håller jag med om försvaret och så här, Ronaldo Araujo-värvningen kommer från ingenstans. Nummer ett, den är ju riskfri. Alltså det är ett lån av en spelare som egentligen har en väldigt hög högsta potential. Han var ju ändå en av liksom världens bästa mittbackar när han var som bäst i Barcelona. Sen har han ju varit långt ifrån det de senaste säsongerna i Barcelona. Men att han då kommer in bredvid en Van Dijk som är den som ska få styra. Att det inte är Araujo som ska ha någon kaptensbindel och leda och hålla på. Det tror jag kan göra Araujo ganska gott. För att alltså kvaliteterna han ändå besitter. Han kan gå ut på högerbacken om det skulle krävas också i vissa matchbilder. Om du spelar både Jaquio och Araujo då. Om Joe Gomez till exempel inte tillgänglig. Han är en uppgraderad version av Joe Gomez.
Sen det som också är bra med att Iraola har kommit in här, det var ju att han hade ju Kerkers i Bournemouth. Och det var ju därför de köpte honom och Kerkers i Liverpool var ju något helt annat än det vi fick se i Bournemouth. Så det gäller ju att han liksom ja, men höjer de här spelarna som i grunden har en jäkligt hög kapacitet så att han får fart på dem och att de blir det som de köptes in för att vara Wirtz, Kerkers, Isak. Får man det så har du ett otroligt lag om du ställer upp med ditt, ja men om du liksom får ut den startalbum på plan.
Den enda brasklappen är väl möjligtvis att när Iraola kom in i Bournemouth så dröjde det ju ändå amen, 3-4 månader innan de verkligen kom på banan. Och den sortens tålamod, jag tror väl förhoppningsvis att den kommer att finnas i Liverpool. Men börjar resultaten gå emot dem och det inte riktigt klickar inledningsvis så kommer han ju få höra det mycket snabbare än vad han fick höra det i Bournemouth. Det är väl enda så här... ja, höjer en varningens flagga för att det kanske kan ta lite tid och att man måste ha lite tålamod också.
Och nu kan man inte propagera för att Klopp ska komma tillbaka, för han har tagit tyska landslaget och är upptagen. Så att nu, ja, och Steven Gerrard vet jag inte om någon propagerar för att han ska dyka upp där. Så att det är också det att nu, de måste nog ha tålamod. Nu har de valt den här vägen och hoppas för Liverpools skull att de också har det, för att det kan bli väldigt bra om Iraola får hanterar det här steget uppåt, för det här är ju ändå första gången han går till en klubb med den luppen på sig som ändå är i Liverpool, en stor klubb på alla sätt och vis. Och det blir väldigt spännande att se, för att det är ju en tränare som har lyckats i Rayo och i Bournemouth. Det är något annat att vara på Merseyside med den pressen som kommer med där, så att det ska bli väldigt intressant att se vad Iraola kan åstadkomma med det här laget. Och framförallt hoppas vi att Alexander Isak hittar tillbaka till sig själv, som sagt. Vi tar oss till en annan klubb som tränas av en spanjor, nämligen bestämt Aston Villa. Det fanns många olika klubbar vi kunde gått till på den segwayen. Men vi går till Unai Emerys Aston Villa. De har tappat Morgan Rodgers, de har tappat Juri Tielemans. De stod ändå upp väl i europeiska supercupfinalen mot PSG här, tycker jag, som vi såg förra veckan. Jag blev ju förälst av nye Brian Maggio i den matchen. Herre jösses vad intressant han såg ut. Tyvärr skadad dock nu. direkt efter det.
Såklart.
Och missar ju. Ja, tyvärr, dessvärre. Fick direkt riva om i fantasylaget när den nyheten kom, kan jag säga. Men ja, Villa, vad kan vi vänta oss av dem? De plockar in ny målvakt här i alla fall. Zion Suzuki presenterades här idag. Emi Martinez är fortfarande kvar i truppen, men det kommer väl inte vara så länge till då, för annars har de ett problem.
Och säg inte det.
Ja, det kan ju bli riktigt rörigt om han inte skulle lämna här nu i slutändan. Men frågan är vem som ska ta honom i sånt fall. Men ja, vad känner vi om Villa i övrigt och statusen där? Kan de vara med och utmana om Champions League-platser även den här säsongen?
Ja, så alltså det är ju lite... Ja, nej, aj, kör
du, Frida. Man ska väl inte betta emot Unai Emery, tänker jag. För det är ju han som kan lösa det i sådana fall. Sen, man blir av med Tielemans på grund av då en klausul. Smart gjort av Tielemans. Jag tror inte att Aston Villa kanske hade räknat med det. I alla fall hade de hoppats att få mer betalt än vad man fick. Han var ju väldigt nyttig och har varit riktigt viktig för dem. Och jag vet inte, Onana skadad, va? Mm. Dessvärre ett bra tag också. Så att jag tror att det där inne i mittfältet, det ser väldigt, väldigt tunt ut om ni frågar mig. Så att, ja, jag tror att Villa inte kommer att upprepa det vi fick se förra året. Jag tycker de var helt fantastiska. Och så tappar man då även Rodgers framåt. Så att nej, jag tror att de kan få det topp. Sen gillar man ju de här, jag ska inte säga chansningarna, för det är väl dumt att kalla det, med VM-succén Mansambi från tyska ligan och lite sånt där. Men det ska ju mycket till att det ska vara en rak ersättare mot det som Rodgers gjorde kanske i poängkolumnen. Så att nej, jag tror att Villa kommer ta ett steg tillbaka tyvärr. Men de är kanske det mest välcoachade laget i ligan, vilket talar för att de kanske kan upprepa det då.
Så som alla redan vet, så tror jag stenhårt på Joao Gomez, och han har ju enligt uppgifter sett väldigt fin ut här under försäsongen också, så att förhoppningsvis så kan ju han bidra med någonting till det där mittfältet då i Tielemans frånvaro. Även om han såklart inte är en lika tekniskt skicklig spelare, så tror jag ändå att han kan bli nyttig för dem. Jag tror att utmaningen för Emery, nu är han ju alltså den tränare som har suttit näst längst på posten i Premier League. Alltså det är alltså bara Mikel Arteta som har haft ett Premier League-jobb längre än honom, vilket säger väldigt mycket om Premier League också. Jag menar, Michael Carrick är ju jättehögt upp på listan och han tog över Man United i januari. Jag tror att Emery, alltså det är hans främsta styrka som tränare, är att han väldigt ofta hittar lösningar på problemen. För att förra säsongen så var Villa väldigt upp och ner. Man fick inget riktigt grepp om dem. De inledde ju säsongen alltså helt uselt. Och sen så helt plötsligt så började det gå bra igen och de vinner. Och sen så svajade det lite mot slutet, men det hängde ju antagligen också ihop med Europa League-spelet och att det tog en massa energi, inte minst matchen hemma mot Tottenham. Jag tycker att Tottenham ska skatta sig lyckligt att Villa hade all fokus på Europa League då, för att annars vet man ju att om de hade haft lite fräschare ben, att de förmodligen hade gjort bättre ifrån sig. Så att jag tror kanske vi kommer att få se ett lite annorlunda Villa, alltså rent taktiskt. Jag tror att Emery kommer att tvika på en del grejer och försöka liksom, ja, som sagt, hitta lösningar på problemen. Jag räknar inte bort dem, men jag har svårt att veta exakt vad man ska tippa dem, för att vi har blivit så vana vid att de är med där uppe på toppplatserna. Jag tänker väl mig också att de kommer tappa lite grann, men jag tror fortfarande att de kan göra en bra säsong eller en fullgod säsong.
Alltså, de har ju lyckats bättre med att bryta sig in i Big Six än vad Newcastle har gjort, om vi säger så. För Villa är ju där uppe och varit där liksom och blivit en klubb att räkna med. Sen så är det ju försäljningarna i det här fönstret nu, här när vi talar, så är det också väldigt mycket snack om att Ollie Watkins ska gå vidare. Verkar vara ett saftigt bud från Al-Hilal som lockar honom. Nu har de ju Maggio, så att då klarar de sig, höll jag på att säga, men... Det är också ett jättetapp i sånt fall.
Och sen men är det ett jättetapp då, eller börjar det bli dags att skilja sig från Watkins? Alltså, han har ju varit en helt fantastisk fotbollsspelare, inte fram till förra året, men han var fortfarande nyttig i många matcher. Men jag tycker väl att om Villa ska lyckas hålla sig där uppe, så behövs det uppgraderas på den positionen också. Abraham kom ju in och fick ju spela en hel del faktiskt. Och det var ju ingenting jag trodde kanske när han tog sin där. Så att, ja, jag vet inte om Ollie Watkins är ett sånt supertapp som de andra spelarna vi har pratat om här innan.
Om kanske jag säger att ersättaren de funderar på är Nico Jackson, vad säger du då?
Jag är ju svag För du vet, jag ska inte säga det, men du vet, både han får ju så sjukt mycket skit. Han tar ju alltid röda kort, allt det blir ju aldrig rätt. Mm. Och det var ju såklart ett jättedumt mo med facit på han att gå till Bayern München och tro att man skulle få speltid där. Det är samma med, vad heter han? Darwin
Nunez, ja.
Men de tar ju sig till lägen och de springer ju och är snabba och så här. Det är inte alltid att det helt plötsligt börjar klicka för dem och de öser in mål. Men jag har ju hellre honom än, inte hellre än Watkins. Jag tycker Watkins är i grunden mycket bättre fotbollsspelare. Men han börjar ju liksom, jag vet inte, det känns som att han har kört fast lite i Villa. Jag vet inte, han har varit där så länge. Det är inte samma Watkins som vi hade för några år sedan. Och då kan jag tycka att man en chans. Alltså jag tror inte ens det skulle kosta särskilt mycket heller att kanske ta in en Jackson på lån eller någonting och testa i den miljön, för att i sina bästa stunder i Chelsea så kom han till mycket målchanser. Sen har han problem att stoppa dit dem. Det var ju det som var hans största problem. Där han bara gjort mål på de chanserna, så hade det inte varit något snack om att han skulle iväg därifrån. Men sen är det ju de här röda korten som alla garvar åt sen. När så fort han får chansen så åker ibland utvisad. Men det tror jag ändå att en skicklig tränare som Emery skulle kunna slipa bort rätt så snabbt.
Min teori om Watkins är att han är en känslig själ som behöver känna att han har 100% förtroende från en tränare för att verkligen kunna prestera 100%. Alltså man såg det när han hade konkurrens från Duran exempelvis, att då var han en sämre spelare. Det är nästan lite grann som att han måste känna att ja, men jag har tränarens uppbackning i ryggen. Annars så sätter sig griller i huvudet på honom och sen så presterar han inte riktigt på den nivån. Jag kan ha fel, men det är den känslan jag får åtminstone, att han är den typen av spelare, och jag har aldrig riktigt känt att Emery har litat på honom till 100% faktiskt.
De har också lånat in Garnacho, kan vi lägga till i diskussionen också. Ja. Så att, Garnacho och Jackson på ett lånebräde från Chelsea på sommaren, ser hur det går med Emery. Det får något att jobba med.
Garnacho blir kul att se en Emery och se, för att han hade ju ändå nådde upp till hyfsade höjder i United tycker jag, sen tycker jag att i Chelsea blev det ju helt fel för honom, och apropå spelare man inte klarar av att se på, så är ju han en sån och sättet han beter sig på, men i grund och botten också en, det finns ju någonting där. Det är ju därför de här lagen alltid, ja, men går in och budar på honom. Så att ja, Emery är väl en sån tränare som kan få ordning och reda på den här typen av spelare, det tror jag faktiskt.
Garnacho i Birmingham, bara en sån sak. Det blir intressant. Vi tar oss vidare, vi har tre lag kvar att avhandla och det är inte vilka lag som helst. Vi tar oss till Old Trafford, vi tar oss till Manchester United. Vi nämnde dem tidigare här på att de verkar värva sin tredje mittfältare det här fönstret, om de nu lyckas lösa Carlos Baleba från Brighton. De har redan presenterat Youri Tielemans, och de har även varit André Santos från Chelsea, som man slänger upp ett varningens finger för, kan bli en ganska fin värvning som de pratat ganska lite om, och ganska smart rekrytering för Uniteds del. Men de behöver kanske lite mer fortfarande, men där de har just nu är ju någon kontinuitet. De har Michael Carrick på tränarposten, de har Bruno Fernandes som är Bruno Fernandes, de var på otroligt rätt spår förra säsongen när de tog sig tillbaka och tog en Champions League-plats, och jag har faktiskt tippat dem tvåa den här säsongen. För jag tror att de har saker på plats och nu också fått in mittfältare.
Jag tror, ja, en av anledningarna till att jag inte tippade dem så högt är att nu kommer de behöva spela fler matcher. Man får inte förglömma det att under våren så spelade de en match i veckan, medan väldigt många andra klubbar inte gjorde det utan hade desto fler fronter att slåss på. Och jag tror att då behöver man ha en bred trupp, och just nu så tycker jag absolut att truppen ser bra ut. Sen, alltså, vad händer om Luke Shaw blir skadad? Alltså, man behöver kanske ha in en vänsterback ändå. Jag tycker ändå att det finns lite frågetecken som gör att jag inte är helt övertygad om att det kommer gå så pass bra. Men jag håller med om att överlag så finns ju ändå bitarna på plats. Och det beror ju framförallt på då att nyförvärven från förra säsongen, alltså Cunha och Mbeumo, de kom ju in och gjorde bra ifrån sig.
Mm. Och sen har du ju Šeško dessutom också, som ju ett sparkapital sett till potentialen han besitter. Vad känner du om Uniteds möjligheter, Pontus?
Ja, man är ju lite kluven där, för jag håller med er. Och jag är inne på Fridas spår också. Man hade en oerhört fördel av att bara spela en match i veckan. Det tyckte jag syntes väldigt tydligt. Så fick man lite vind i seglen och så blev det kanske lite bättre än vad man faktiskt presterade. Så det blir kul att se om man kan, om Šeško kan hålla sig på benen. För jag tycker att han är jätteintressant med sin storlek. Men om man spelar alla delar av spelet kan också gå i djupet. Och gjorde ju ett par riktigt fina mål faktiskt som visade på hög teknisk skicklighet också. Så han är, precis som du säger Makoto, sparkapital i Mbomo. Bra i början, sen föll han av lite mot slutet. Blir det han? Blir det Diallo? Vem är det som ska spela där? Det, nej, jag ska inte säga att de inte kan utmana. För det är väl att ta i. Vi vet ju inte riktigt hur det där kommer te sig. Men det, de är svåra United. För försvarsmässigt så tycker jag inte att det ser super ut. Maguire har alltid fått för mycket skit. Luke Shaw håller sig frisk första gången någonsin förra säsongen. När han har blivit lite äldre och lite långsammare. Vilket är synd. För att det var ju enligt mig kanske en av världens bästa vänsterbackar. Tills han började gå sönder. Så där har man ju också, det behövs ersättas. Eller i alla fall köpas in någonting. Och så har du då Martinez som är ju bra. Men i vissa matcher, och det tror jag inte bara ligger på honom, utan det är samma med Maguire. Jag tror det mer ligger på systemet och sättet de försvarar sig på. Kan mittfältet ordna upp det? Ja, det tror jag väl med Tielemans och André Santos som de ska spela. Men nu pratar vi inte ens om. Han var bara satt som en ledsen hund där på VM och ingen pratade med honom. Och så ska han in här nu och så har de köpt in massa mittfältare. Tror de inte på honom då? Som ändå var kanske Uniteds bästa spelare andra halvan förra säsongen. Jag vet inte. Det blir intressant att se vad Carrick har tänkt här. För att så många in i mittfältet och så jagar man dessutom en till.
Ja, för den tredje har ju varit såklart från början. När de har värvat Tielemans och André Santos så var fortfarande att de behöver en tredje. Och det är för att ersätta Casemiro.
Ja, det är jättemärkligt då med tanke på att jag förstår ju att Bruno ska spela framför och allt det där. Och han ska givetvis få nycklarna till det här laget. För han är alltid bäst. Alltid en topp tre spelare i Premier League. Så att, men det är just det här med att man ska in och veva för mycket på mitten. Där det finns uppenbara hål lite överallt annars. Det är väl det jag känner är lite konstigt. Sen är det bara hoppas då att Cunha och Mbomo att de kan ta sig upp till de höjderna de höll. Under vissa delar av förra säsongen. För då kommer de vara farliga. För så pass skickliga individuellt är de. Och så har du då en Bruno Fernandes som gör sina poäng. Sen är han, vad är han, 32 nu? 30, ja, jag säger inte att det kan gå snabbt ut. Men det kan ju vara ett steg tillbaka. Och då kommer ju även United att ta ett steg tillbaka. Det får man ju ha med sig.
De verkar ju ha gått från att försvara sig i ett 4-4-2 till ett mer 4-2-4. Att det är liksom den tydliga förändringen man har sett då. Och det beror ju såklart på att Casemiro har försvunnit. Jag tror ändå att Santos, att han kan få andra spelare att lyfta sig som typ Mason Mount som ändå har sett rätt så fin ut här under försäsongen. En sån spelare som man helt har glömt bort också. Att, jag menar, han... Där finns ändå en bra spelare inom honom. Jag vet att jag var pratade med Joro och Meinu precis i slutet av säsongen och frågade vem tror ni kommer lyfta sig allra mest till nästa säsong. Och då sa båda att få Dorgu. Och jag vet inte om de sa det för att vara snälla, men jag kan tycka att det är ett intressant svar ändå. För att Dorgu är ju en sån spelare som... Man kan ändå se att det finns en stor spelare där också. Så att vem vet om han kanske kan bli ett utropstecken för dem också.
Ja, då är ju frågan om han ska spela vänsterback. För Carrick körde ju honom som någon slags ytterforward där ett tag innan han gick och skadade sig. Så att ja, absolut. Det är väl det han är inköpt som från början när de köpte honom från Lecce tror jag det var, va?
Det var det.
Så att nej det skulle ju absolut kunna vara en sån. Sen får du, tror jag man får med sig också när du frågar dem så tar ju de sin polar också såklart som samma ålder, annan position än de själva.
Just det. Ja, plus att Joro sa, för när jag frågade vem kommer att bli alltså så här, VMs bästa spelare av spelarna i Man United, så svarade han Meinu som inte gjorde en enda minut
och inte spela på hans position heller, då är kompis.
Ja, så att vi kanske ska ta det med en nypa salt, men jag tror Dorgu är en sån spelare som
absolut.
Han har ju sett fin ut alltså när han har fått vara i form och skadefri och sådär.
Han har ju attributen för att vara en riktigt bra vänsterback. Sen är det ju alltid det där andra då som man liksom inte kan se riktigt utan som för sig går i skallen. Det är väl det som är de största frågorna kring honom.
Ja, det är väl mer det här att han gör sig bäst längre fram i banan än i en fyrbackslinje. Det är väl det som man känner med Dorgu.
att där får man väl se om han kommer vara liksom ett självklart val. Att så här, nu vill de väl ha Lewis Hall fortfarande som ny vänsterback och kunna alternera med Luke Shaw. Det tycker jag hade varit en jättebra värvning för dem. Men jag håller med, Madorgu liksom, kommer nog vara nyttig också och kunna användas både där och även liksom, kanske framförallt längre upp i banan när det behövs.
Och sen tror inte jag att det behöver vara så att Shaw inte får spela, för man får med sig att han är en oerhört viktig del i sättet United bygger spelet på. Han är ju den överlägset mest spelskickliga backen de har med bollen när han trillar in den på innermittfältet och så vidare. Så han är en jätteviktig del för honom, för hela United. Men ska de ut i Europa och börja med det där och han ska hålla upp hela säsongen, ja, men då kanske man behöver ha någonting bra där bakom.
Ska vi ta oss till en annan del av Manchester, där jag tycker ändå att det finns faktiskt lite mer frågetecken än vad det gör i den röda delen, och det är den ljusblå delen hos Manchester City, för där har det generationsväxlats något så in i. Pep Guardiola out, det är väl bara det en liksom jätteomställning att förhålla sig till, även om Enzo Maresca kommit in och ändå ser det ganska lik ut som Pep utseendemässigt, men kanske inte som liksom tränare. Sen har de ju tappat Bernardo Silva till Real Madrid, de har tappat Rodri till Barcelona, John Stones och Nathan Ake har gått vidare. Det är väldigt många tidigare viktiga pjäser och röster som har försvunnit ur den där gruppen. Och där som kommit in, ja, en Elliot Anderson för massiva pengar som ju var en av säsongens värvningar utifrån vad han, den garanti han ändå känns som att han kommer att ge på det där mittfältet. Men såklart att det känns väldigt oklart vad vi har City, och vi blir ju inte klokare av att de blev utskåpade av Arsenal i Community Shield där i helgen.
Jag tycker det är obehagligt att Phil Foden är typ den mest rutinerade spelaren nu i truppen. Jag tycker fortfarande det känns som att Foden är 20 år gammal och knappt får spela av Pep, för att han slussas in så långsamt. Men ja, åren har gått och nu är han helt plötsligt mycket äldre liksom än själv. Och jag håller ju med om att det är klart att det är många tunga tapp. Jag tycker ju faktiskt att Bernardo Silva är det absolut tyngsta tappet, för att han... Det fanns ju en anledning till att Pep ville behålla honom trots att det fanns flyttrykten kring honom varje sommar. Han var en sån spelare som Pep kunde sätta lite vad som helst på planen, och han lyckades ändå sy ihop det och fick spelsystemet att klicka. Man såg här mot Arsenal i Community Shield-finalen att det fattades någonting där på det centrala mittfältet, vilket gjorde att de försvarsmässiga bristerna blottades ännu mer. Så att ja, hade jag varit Enzo Maresca så hade jag väl varit lite bekymrad ändå, för att absolut, jag fattar ju också att alltså en sån som Rodri, han hade inte sin bästa säsong förra säsongen. Det glömmer man kanske lite, det överskuggas av att han var så himla bra på VM, han var skadad och sen när han kom tillbaka så såg han ju inte riktigt ut som sig själv. Så att jag kan förstå om man hela tiden har haft det att tänka att man skulle flytta vidare honom och plocka in ett yngre namn. Men det är ganska mycket begärt från sån som Boadé exempelvis att komma in och bara omedelbart fylla hans skor. Det är lättare sagt än gjort. Så att ja, lite sådär skeptisk är man kanske kring Man City.
Det känns lite doomed to fail ändå att ta över det här jobbet. Lite självmordsuppdrag av Maresca, för precis som du är inne på, Frida. Alltså Bernardo Silva är en av, ja, men kanske världens bästa fotbollsspelare. Rodri var det definitivt inte förra säsongen, precis som du är inne på också. Var ju direkt dålig faktiskt när han kom tillbaka från sin skada, men var ju lagom i form till att Spanien vann VM. Men nu har jag ju inte sett dem under försäsongen, men det jag såg mot Arsenal var oroväckande. Sällan man ser ett annat lag spela ut Manchester City. Och då blottades ju även det försvaret som även Pep Guardiola hade svårt att få ihop. Chosanov till höger var ju horribel. Mittförsvararna Ruben Dias blev blottad. Han springer ju alltid ut med stor bröstkorg bara för att hans lag anfaller hela tiden. Och inte en påklistrad pondus, men med en pondus som gör att ja, men han blir sällan blottad. Och nu när han blev det direkt så såg man, åh herregud, ska de inte ha... Ja, men du vet, överlägsna matchbilder där man dominerar possession och sådär alltid, då kan det där nog bli rätt illa rätt så snabbt, skulle jag kunna tro. Sen är det ju att de har köpt in Elliot Anderson som gör att det kan rädda lite, med tanke på, ja, med hans skicklighet, och när han väl har kommit in i det så tror jag ändå att han kan leda det där mittfältet. Men just nu finns det väldigt många frågetecken kring, ja, men kring hela det här laget och om Maresca hinner få ihop det.
Alltså det som talar för är väl att det ändå finns kvalitet som borde gå ihop till någonting vettigt. Alltså, de har kvar Haaland. Det är ju en väldigt stor plus på
på kontot. De har Doku på nytt kontrakt, de har Semenyo som såg jättefin ut direkt mer eller mindre från när han kom från Bournemouth under våren. Foden nämnde vi, det finns ett sparkapital som också ett annat ord.
Ja, fast vänta här nu, finns det ett sparkapital där nu? Nu fick han ju börja spela och gjorde det bra i början av förra säsongen i 2 månader. Sen satt ju han där ute på kvisten, så han och jag har ju nästan gett upp på
mig. Du har gett upp på Phil?
Ja, jag tycker helt. Det har gått så lång tid nu sedan han var det där året han hade när han var totalt överlägsen. Och jag tycker att det är så jävla ledsamt, för att den spelaren han var då är ju, ja men det var, jag vet inte, jag bara fastnade vid honom så hårt. Alltså jag är så besviken på hans senaste säsonger här nu, för att, jag vet inte, det är inte Dele Alli, men du vet, det förfallet därifrån, från det han var, är enormt tycker jag just nu, vad han har visat upp de senaste säsongerna.
Ja, han skulle ju vara De Bruynes direkta ersättare, och det har han ju inte riktigt varit. Så att jag håller med om att det finns ett frågetecken kring honom, om han kan lyfta sig då till att vara ligans bästa spelare igen, som han ju faktiskt var den säsongen. Det känns som ett helt liv sedan. Ja. Var det. Men det var ju precis innan EM, va? Det var väl den säsongen där.
Han var magisk.
Ja, som han var riktigt, riktigt bra. Jag menar, inte ens med i Englands VM-trupp nu. Det säger ju ganska mycket också om den säsongen han hade. Så att, ja. Sen är det ju så, vi jämför ju nu med, vi kommer komma till Arsenal. Det är ju de vi jämför med hela tiden, där man tänker att Man City är ju inte riktigt där Arsenal är. Alltså nu är de ju precis i uppstarten här i sin generationsväxling. De står ju på ruta 1 och ska de kunna utmana Arsenal, så ja, alltså då måste de ju få ihop det. Och det är ju där man känner att det kommer kanske dröja lite innan de faktiskt får det.
Alltså Ryan Cherki har vi också som vi ska liksom lyfta in i det här, som också kommer kunna ta kliv. Sen kan vi ändå slå fast att det här, alltså Peps försök att bygga nytt mittfält följer pladask på att Tiani Reinders ser man upp på 1 år och skeppar till Saudiarabien nu. Nico Gonzalez ryktas ju vara på väg till Newcastle snarare, eller de ska i alla fall ha kontaktat om honom här också, som skulle komma in där och på något sätt täcka för Rodri.
Calvin Phillips, är han kvar?
Han tillhör truppen fortfarande, var Calvin.
Ja, det är ju helt bisarrt.
Är det skräckexemplet på om det går riktigt dåligt för Elliot Anderson?
Ja, men så dåligt kan det inte gå. Jag fattar inte riktigt. Jag tror att Pep fick kortslutning helt. Och han ser ju upp väldigt mycket till Bielsa. Jag tror helt enkelt att han fick för sig bara att om Bielsa tycker om Calvin Phillips så mycket, då måste han vara en superspelare. Problemet är att Phillips har ingen, han har ingen position. Alltså det finns väldigt få spelsystem som Phillips faktiskt har liksom en given position i. Det tyckte jag man såg alltså i EM då, vad blev det? När spelades det till slut? 2021 va? Spelades väl EM. Alltså då hade han ju, då låg han ju jättelångt, alltså högt upp i planen. Så att han har ju alltid varit en sån spelare som inte riktigt har hittat rätt. Så där tyckte jag var märkligt att Peppens ville ha honom från första början.
Värt att lägga till här också att Calvin Phillips har ju faktiskt återvänt till Sheffield United på lån. Och spelar Championship nästa säsong. Så han tillhör ju City, men han är inte i Manchester City nu i alla fall.
Lycka till Calvin, säger vi.
Hoppas det går bra hos The Blades för Calvin Phillips. Ja, det var inte där jag trodde vi skulle hamna när vi avslutade City-segmentet, men det gjorde vi, för nu ska vi till de regerande mästarna, Arsenal, som ju faktiskt, och det blir ju allt tydligare när vi har gått igenom samtliga lag här, de är favoriter igen, och kanske nästan större favoriter än vad de var förra säsongen.
Nu får Pontus börja, för nu har jag snackat så mycket.
Ja, nej, det finns inte så mycket att säga om Arsenal mer än att de har fått behålla typ allt och förstärkt genom att ta in Bruno Guimarães, som är en av de bästa innermittfältarna i Premier League, och det ska bli intressant att se hur han hanterar ett riktigt storlag, för det får man väl ändå säga att Newcastle är ett storlag också, men någonting helt annat här, och kanske inte spela varenda match eftersom att det roteras och det där, men vilken jäkla trupp de har. Alltså, det är helt extremt att på varenda position ha 2-3 spelare som är nästintill världsklass. Jag kan inte se att något lag faktiskt kommer kunna utmana Arsenal över 38 matcher. Sen tycker jag att man får ge Arteta, apropå människor man inte klarar av alltid när man bara ser dem. Han är en fantastisk coach. Har ju hittat det här sättet att rotera som jag tycker är väldigt svårt att få till. Han hade Zubimendi, Arsenals bästa spelare första halvan, började dippa släppa. Helt plötsligt kom Miles Lewis-Kelly in som in i mittfältare och så såg man inte Zubimendi mer. Och, du vet, och så höll han på liksom med Gyökeres också fram och tillbaka och hittade rätt nästan hela tiden när han gjorde de här bytena. Det fanns ju några konstanter i Saliba och vad heter han nu då? Världens bästa. Ja, Gabriel i mittförsvaret och Rice då som kanske fick dra ett lite för tungt lass för det var, de var där hela tiden. Och så att han vågade sätta Ødegaard på kvisten. Nu var Ødegaard helt fantastisk i både VM och mot Manchester City här. Men de har ju liksom, apropå sparkapital, lite kvar i honom. Saka förra säsongen gör väl en av sina sämre säsonger på senare tid. Så att de har ju dessutom lite spelare som är högt upp i hierarki som kan prestera bättre i år. Och som jag tror kommer göra det, vilket... ja, men kommer spetsa till Arsenal ännu mer. Så att jag ser inte att det ens finns någon chans för de andra lagen att ro på Arsenal i år, för att ja, med den truppbredden, med en tränare som nu då äntligen har vunnit och ett försvarsspel som sitter, nej, jag ser inga som kan utmana de här, tyvärr.
Ja, jag tycker väl framförallt också att alltså, någonting som jag har hållit fast vid stenhårt, eller vidhållit, är att jag tycker inte att Mikel Arteta är en så pass defensiv tränare som han har fått rykte om sig att vara. Ja, absolut, alltså förra säsongen det handlade väldigt mycket om fasta situationer. Det var inte en enda av Arsenals, ja, ur Arsenals frontlinje som gick in i säsongens lag, vilket är högst ovanligt när det handlar om en titelvinnare. Men samtidigt så tycker jag, precis som du är inne på det här Pontus, just med Martin Ødegaard, att han har ju varit nyckeln för Arsenal under så himla lång tid. Och så fort Ødegaards kreativitet dippade, så fort han inte var lika inflytelserik som han hade varit under de första säsongerna i Arsenal, då dippade hela Arsenals anfallsspel. Så att jag tycker ju att den här insatsen mot Manchester City, alltså det jag tar med mig absolut mest är att Ødegaard ser ut som sig själv igen, och dessutom så öste Arsenal på. Det var inte som att efter att de fick det tidiga ledningsmålet, det var inte som att de retirerade, och även om jag absolut, alltså Man City kom in i matchen lite mer och hade ju några halvchanser och sådär, men jag tyckte ändå att de visade att vi kommer nog få se en mer framåtlutad fotboll från Arsenals sida. Och jag tror att det har varit Artetas mål hela tiden. Alltså även om det inte alltid har sett ut så. Ibland har han ju också stått för laguttagningar, exempelvis mot Manchester City hemma, där han valde ett mittfält som var lite för tungt. Och där valde han ju också att snabbt göra förändringar efter halvtid, så alltså att han kände väl själv att det blev lite för defensivt. Men som sagt, jag tror det också mycket har handlat om att de skulle bara plocka den här ligatiteln om man kommer tvåa, tre år i rad. Det gällde bara att de tog sig över den tröskeln. Och nu har de den titeln, så nu kan de fokusera på att utveckla spelet ännu mer, få igång sina anfallare ännu bättre. Och jag tror definitivt att Bruno Guimarães kommer att bli viktig där, för att just det här med att Rice och Zubimendi såg också trötta ut, ja, men från efter årsskiftet och framåt, det var ju det som gjorde mycket att det ens blev nervigt där mot slutet, för att de orkade helt enkelt inte upprätthålla den nivån. Så att, ja, Solis tyckte jag också såg fin ut mot Man City. Har ju varit bra under försäsongen.
Han spelar jag med, eller spelar med, jag var skadad i Grekland när han kom upp i PAOK där. Jag såg inte en Arsenal-karriär i honom, men det är kul att man får fel emellanåt också.
Vad såg du då?
Nej, men en ung kille, duktig såklart, men att spela i Arsenal som kanske då är topp tre lag i världen, oftast så, jag ska säga, när det kommer upp någon så blir man blown away ibland av en talang, och det blev man ju inte av honom, att det var en duktig spelare och sådär. Det var det ju inget snack om, men han har också tagit den långa vägen via så här tyska Div 2 Schweiz där och lite Belgien och sådär, och när jag såg honom i Community Shield så var jag såhär, oj. Kliva av med 1+1, det är ju helt okej i sin debut.
Det var kanske du som influerade honom från sidlinjen, precis som Jordan Henderson kommer göra.
Nej,
i Chelsea.
Det tror jag inte. Apropå att inte kunna leda ifrån en sjuksäng, nej, det går inte.
Du försökte. På tal om någon som
har Jordan Henderson.
Kan ha på CV. På tal om folk som gått långa vägen, så tycker jag att vi måste ändå stanna lite vid Viktor Gyökeres också när vi är vid Arsenal. För det var kanske inte alla som såg att han skulle få en Arsenal-karriär heller en gång i tiden. Men det fick han ju jag har varit inne på det många gånger förut, Frida, men alltså fullt godkänd, till och med kanske till och med bra första år i Arsenal, sett att de vinner titeln, de ska vinna, han gör massa mål. Man kan inte ha Haaland för förväntningar på honom. Nu är dock frågan, hur stor roll kommer han ha i Arsenal säsongen 26-27? För det var Havertz som startade senast, nu är Havertz frisk dessutom. Det har funnits rykten om allt från Atletico de Madrid till Barcelona, gällande Gyökeres här också. Och Julian Alvarez ryktet för Arsenal in då, det verkar inte helt vilja svalna. Så ja, vad blir det? Vänta med Gyökeres.
Jag träffade honom igår faktiskt. Och inte så att vi tog en kaffe direkt, utan det var en intervju intervjusammanhang. Och det visar ju att jag var svårt att säga att Arsenal skulle låta honom göra media om det var så att han skulle försvinna. Sen vet man aldrig, det kanske är en ett sätt för dem att helt enkelt dämpa de här flyttryktena. Men jag tror att han kommer bli kvar, för att han är så himla olik Kai Havertz, att det är en sån spelare som ändå kan vara bra att ha i truppen. Kai Havertz kommer säkert gå före i de här matcherna, som exempelvis mot Man City eller i Champions League-finalen, där Arteta hellre då ville gå för Havertz mot PSG. Men Gyökeres har ändå en roll att spela, det tror jag. Och nu kliver han ju också in med ett större självförtroende, för han behöver ju inte skämmas för vad han gjorde förra säsongen. Han gjorde flest mål av alla Arsenal-spelare. Mm. Så att han gjorde sitt jobb och bidrog absolut till att de lyckades säkra den titeln. Så att jag tror väl helt enkelt att det handlar om att nu har de två nio som kan användas på väldigt olika sätt i olika typer av matcher.
Och sen plötsligt så kommer Gabriel Jesus in i mixen också, som inte anlämnar. Det är det som, de fick väl splitta på speltiden av match här också. 30 minuter var.
Ja, det är väl där man tänker också att någon kommer nu försvinna från Arsenal, för att de behöver ju ha in lite cash antagligen för att balansera böckerna. Sen är frågan om det blir Martinelli som försvinner. Det är ju ofta så att det är mer lönsamt att sälja akademispelare. För att,
är det inte en Wanneri som ligger lite illa till eller någon sån där typ av spelare?
Jag tror ju inte det blir Louis Skelly now. Jag tror inte
Du klarade dig i drygt 2 timmar, Frida, utan... Det är ett ord på engelska.
Frida, Dolph Lundgren och Victoria Silvstedt som inte kan hålla upp svenskan.
Det är ju också någonting man avskyr, så är det ju människor som blandar språk. Så jag försöker ju alltid vara väldigt noga och inte göra det. Louis Skelly, nu var det nu jag skulle säga. Alltså, jag har redan glömt. Ja, han är bra. Jag tror att han kommer vara kvar.
Det tror jag med tanke på. Men dels den här community-kill och sättet han avslutar på. Jag tycker att han är helt fantastisk och är ju i grunden en innermittfältare och inte vänsterback, även om han har fått knäcka extra där. Men jag tyckte man ser när han får spela innermittfältare att han har ju en genomskärare där till ett av målen som är helt magisk. Alltså. Ja.
Till så vänsterbacken han, dessutom, till Kalle Fiori.
Ja, exakt. Så honom ska de såklart hålla hårt i, och han kommer ju inte flytta någonstans. Men bara lite snabbt där kring Havertz och Gyökeres. Jag tycker att, precis som Frida säger, det är tydligt att han väljer Havertz när det väl hettar till. Och jag förstår det, för han får väldigt mycket kritik, Havertz. Men jag tycker alltid, stora matcher, det är han som hamnar i målprotokollet. Han är lite rundare i kanterna, sen så ska de ändå spela så många matcher så att Gyökeres kommer få sina chanser, och Havertz har väl problem till och från att hålla sig frisk också, så att jag tror inte det kommer gå någon nöd på honom överhuvudtaget. Och där har Arteta varit bra på att rotera in och ut när det behövs.
Får vi se om Esri Konsa kommer in också innan fönstret stänger här. För att där är de ju helt sjukt att man säger det, för att det kändes som att de bara värvade försvarare förra säsongen. Men de hade ju användning av allihop. Det blev ju
helt,
så.
Helt bizarrt. Alltså, det känns som att liksom, om du är försvarare i Arsenal så kommer det gå sönder förr eller senare under en säsong. Mm.
Och det har vi ju inte pratat om med Saliba. Alltså, vi vet ju, de har ju inte gått ut med hur länge han är borta. Men mellan raderna känns det som att det där kan nog bli riktigt länge. Alltså.
Ja, det blir alltså, mycket speltid för Mosquera. Det kan man tänka sig.
Upp till bevis verkligen i sin rätta position. Han fick ju med spela ytterback första säsongen. Som de flesta mittbackar Arsenal värvar brukar få göra.
Och det är väl det de behöver köpa också, eller på att säga. Men en högerback, för att så här, de går väl inte att lita på att Ben White ska hålla sig frisk. Och så har man Timber. Som var helt otrolig fram till dess att han skadade sig. Men de har haft mycket skador, så att högerbackspositionen tror jag också att de är så här lite vad vi kanske behöver ta in någonting där.
Jag tror nog att om de plockar in Konsa, så tror jag nog att tanken är att han ska kunna vikariera till höger också, precis som han gjorde under VM. Och sen så har man Calafiori då, som har en lite mer alltså en högre utgångspunkt i planen.
Det är faktiskt helt sinnessjukt om det är så att Konsa värvas in och han får gå in på en ytterback också. Alltså hur många mittbackar i rad har de då värvat som bara får gå ut och kliva och spela ytterback? Ben White fick göra det, blev ytterback. Calafiori värvas som tredje mittback, blev ytterback. Timber värvas som tredje mittback, blev ytterback.
Han är ju Pep lärjungar, Teta. Jag gör på exakt samma sätt som Pep gjorde en gång i tiden och det var ju framgångsrikt.
Alla kan spela ytterback.
Men också så här, bryr man sig verkligen om man vinner? Och om man kommer hela vägen till
Champions League. Jag säger inte att det är dåligt. Jag bara tycker att det är liksom
jag bara undrar. Alltså det är en ärlig fråga. Så bryr man sig om vart man spelar om det är så att man är ett lag som hela tiden vinner? Jag vet inte. Det är kanske en fråga för Pontus då. Mer än...
Ja, jo, det gör det väl. Om du inte känner dig delaktig. Men det tycker jag han har gjort, som sagt, med den här rotationen som han ändå och spelare som har skadat sig. Så det har gett sig självt lite. Men det är klart... Skulle du inte rotera, då hade du fått större problem. Alla vill ju spela hela tiden, men det är klart, sitter du på bänken i Champions League-finalen, nu förlorar de visserligen, hade du vunnit den, och det är klart att det är roligt, men du hade ju velat vara på planen då såklart och känna dig delaktig i det. Då är det svårt ibland, och kanske man håller sig själv närmast som spelare, och om jag gjorde det så kan jag bara tänka mig vad de på den absoluta världsnivån gör.
Men så här, säg liksom typ, du spelar... Säg att du spelar i något lag här. Liksom. Säg Pauk då att du spelar där. Mm. Du får spela vänsterback hela säsongen. Du känner dig inte helt bekväm som vänsterback, men du gör det. Ni vinner ligan.
Ja, men då är man ju delaktig. Men det exemplet, jag spelade ju 10 första matcherna. Skadad resterande. Ja. Jag kände mig inte superdelaktig när vi vann guldet där på våren, utan då kommer man ju knappt ihåg de där 10 matcherna i början. Så det är klart att man firade väl kanske lite mindre om man hade varit med hela vägen in, så att säga. Så det gör ju rätt mycket med folk, såklart.
Då har vi gått igenom alla 20 lag. Ja. Jag tänker att innan vi stänger ner det här, även om det här blev ett väldigt långt avsnitt, så tänker jag att vi ska köra lite snabbfrågor inför säsongstart som jag inte har förberett er på. Så nu vill jag ha svaret. Vem vinner skytteligan? Pontus, du får börja.
Åland. Ja. Han kommer vinna den tills han inte är kvar på det brittiska öarna.
Frida, håller du med?
Jag instämmer. Haaland.
Ja, jag säger också Erling Braut Haaland. Vem vinner assistligan?
Bruno Fernandes.
Ja, det var ju en rolig segment. Jag säger också Bruno.
Ja, men vadå? Man kan väl våga sticka ut om man vill, men jag får väl...
Ja, men det finns väl ingen som har den tydligare. Ödegård hade den förut i Arsenal, eller han inte längre, men alltså ett lag som bygger på en spelare, liksom att alla bollar ska till honom på samma sätt som de ska till Haaland inne i boxen.
Ja, alltså på skytteligamässigt, om vi landar på Bruno Fernandes där, tyckte jag var fascinerande att jag aldrig sett någon som jagar ett assistrekord så tydligt som en spelare som Bruno Fernandes gjorde.
Liksom. Alla andra jagade det åt honom också ju. Alltså hans lagkamrater
såg
ut
att vara lika engagerade. Det är en lagsport och folk jagar individuella utmärkelser. Jag kräks på det faktiskt.
Men framförallt att du jagar en individuell utmärkelse som är att du ska passa någon annan.
Ja, men att du jagar individuella utmärkelser överhuvudtaget, det är helt galet. Och att dessutom då du har lagkamrater som försöker hjälpa dig, det blir tramsigt.
Kan jag bara säga att Roy Keane sa exakt samma sak.
Ja, jag vet att han sa det. Jag håller med. Jag vet, den är snodd rätt från honom. Nej, men jag håller med, för jag tycker att man pratar för lite om det kanske. Alltså det är klart, det blir så när det alltid är så medialt nu för att man fastnar vid det här, och det pratar så mycket om det att till och med spelarna själva börjar jaga det. Det blir ju helt fel liksom. Så får du inte vara i ett fotbollslag där du vinner och förlorar tillsammans. Och visst, det är jättefint att de försöker få honom, men när det går ut över spelet så är det ju lite konstigt faktiskt. Det måste man hålla med om.
Ja, tänk kanske på sina fantasylag.
Ja, möjligtvis det då. Men jag tycker att det blir lite märkligt, och det är ju inte bara i det fallet, utan det händer ju titt som tätt nu för tiden att vi nästan pratar mer om de sakerna runt omkring den riktiga tabellen som man egentligen bara borde titta på.
Vi skulle kunna gå på tabelltips och sånt också, men det behöver vi inte ge oss in i allt för hårt här, tycker jag, eftersom vi ändå konstaterat att det är så svårt att tippa. Däremot så vill jag att ni tar fram årets positiva överraskning i ligan.
Leeds, säger jag då.
Pontus?
Då är det... Nej, men jag tror... Spurs får vi väl ändå säga då, med tanke på var de kommer ifrån, så tror jag att de kommer lyfta sig rejält.
Och jag slänger väl in Manchester United då, på den kategorin. Årets besvikelse?
Fulham, det är så tråkigt att säga det nu när alla är så skeptiska kring Fulham. Det nya projektet under Arbeloa, men det är väl där jag landar, för att det är de jag har satt längst ner i tabellen. Nej, inte längst ner i tabellen, men jag har satt dem mycket lägre ner i tabellen jämfört med förra säsongen. Möjligt att Sunderland kommer gå lite halvknackigt i ligan också.
Pontus? Ja, två bra val där faktiskt, men då spetsar jag till det och säger City då. Metamorfosen de ska genomgå här. Jag vet inte riktigt hur det där kommer gå, eller kanske då hur snabbt det kommer gå.
Det kan man säga. Vad är en besvikelse för City?
Jag tycker om man inte utmanar om guldet så är det en besvikelse för mig med tanke på vart de har varit de senaste åren. Sen kan jag ha en förståelse för om de inte skulle göra det med tanke på vilka som har lämnat den här klubben.
Jag säger nog City och Fulham, tråkig som jag är. Men det är sånt man får göra. Och bara
du tog bara våra två då.
Det är sånt man får göra om man är programledare. Vet du? Bara lyssna av er och bara plocka era svar. Så är det. Med det sagt så är det väl bara att börja ladda säsong, va? Nu på fredag.
Underbart.
Yes.
Ja, det är kul att se om Frank Lampard och Coventry kan sätta griller i huvudet på våra såklara tabelltips här. Det kan väl komma överens om att Arsenal är favoriter och vi har tippat dem längst upp, eller?
Ja.
Det känns... Yep, det har vi faktiskt gjort. Och bara det blir intressant att se hur de ska hantera.
Speciellt mörk för Viktor Gyökeres har vi inte flikat in.
Verkligen. Verkligen speciellt med tanke på det han faktiskt åstadkom i Coventry en gång i tiden. Får se om man får starta dock. Det är inte säkert. Det om det. Stort tack Frida, stort tack Pontus. Ser fram emot att spendera den här Premier League-säsongen med er. Den här fotbollssäsongen med er får vi säga. Och med till alla er lyssnare också. För som sagt, vi kommer ju slå ihop poddar och annat. Vi kommer till det där sen. Men nu ska vi dra igång Premier League och vi börjar där och konstaterar att på fredag drar det igång och vårat Premier League-poddande är åter i rullning. Stort tack för att ni lyssnade. Ha det gott.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.